Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Elpriserna chockade oss i vintras och nu dyker det upp erbjudanden om solceller och hemmabatterier som svampar ur jorden. Men ökade räntekostnader och ett elpris som faller tillbaka ändrar ständigt beräkningarna. Så man ska akta sig för solcellsbolagens glädjekalkyler. Det här är Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Men i det här specialavsnittet ska vi ta ett privatekonomiskt perspektiv i vår bevakning av den här branschen. Jag säger därför välkommen till Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund.
Tack så mycket.
Malte, du bor själv i en villa på Lidingö om jag har förstått saken rätt. Har du solceller på taket? Har du hembatteri?
Ja, jag har tyvärr inte varken solceller eller hembatteri och det beror på dåliga tak och lite fel vädersträck och sen fortfarande ganska höga insatskostnader.
Okej, det är sydlutning man helst vill ha på solceller.
Söder gör ju avsevärt skillnad på det, men ja, som du nämnde, ränteläge och priserna som har ökat så blir det andra förutsättningar.
Hur är det för grannarna då? Har de solceller där?
Ja, några var ju till och med satt upp för ett tag sedan och sen är det någon som satt upp i år också. Så det finns de som satsar på det. Så det kommer satsa på.
Är det ett
på.
Populärt samtalsämne när de vet vad du jobbar med?
Därute? Nej, inte jättemycket. Men vi pratar lite ibland, men att det är inte så att de kommer. Jag tror att man håller lite för sig själv ibland, informationen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Okej. Jag heter Jonas Leijonhufvud och är reporter på D-Digital. Jag är även nybliven villaägare med ett osunt nyfunnet intresse för elpriser. Och jag har 1000 dumma frågor till dig, Malte. Malte, jag blev uppringd av ett sånt här solcellsbolag igår. De ville ge mig en offert och jag var lite förvirrad. Men jag förmodar att det grundar sig i att jag fyllt i något sånt här formulär på nätet av typen solcellskalkylatorn eller någonting. Och att min information har sålts vidare till det här bolaget som ringer upp. Och jag fick direkt kalla fötter och kände, nej, det är inte så här jag vill att mitt solcellsäventyr ska börja. Vad säger du? Var det rätt att lägga på luren?
Ja, man ska vara försiktig med telefonsförsäljare överlag, tycker jag.
Mm. Är det en sektor lite full av skojare och guldgrävare, den här solcellsbranschen? Eller hur skulle du beskriva den?
Det är en bransch med växtverk, tror jag faktiskt. Mm. Det blir en konsekvens av det.
Diplomatiskt uttryckt av det där. Men var ska man börja då? Om vi föreställer oss att man äger en villa, för det är ju framförallt villaägare som har nytta av det här. Kanske att man har ett fritidshus också. Och man är lite rädd för höga elpriser. Man vet inte riktigt hur rädd man borde vara. Man följer kriget i Ukraina. Man kanske tänker att det är bra att vara lite mindre energiberoende nu när Ryssland använder energi som ett politiskt maktmedel. Men man vet inte riktigt om det relaterar till den egna situationen i huset. Och sen kanske man också har en slags Elon Musk-fantasi om solceller och hemmabatteri och elbil och självförsörjning och kanske liksom producera egen el och sälja tillbaka det till nätet. Att man gillar den känslan av att ha ett sånt hus, att det känns modernt. Men vad är ditt råd här? Var ska man börja då innan man kastar sig in i det här solcells hemmabatteri-racet? Vad är första steget?
Om du har din villa och sen så ringer du till mig och frågar som medlem kanske då. Det är ganska vanligt. Och då brukar jag rekommendera att du frågar så här, när är ditt hus byggt, vilket år, vilken vädersäck har du och vilket ålder är det på taket och lite sådana saker. Och säger du att det är gammalt tak, då bör du nog lägga om taket. Då förändras ju kalkylen också väldigt mycket.
Är det en bra situation om man ändå behöver lägga om taket att göra det med solceller på taket?
Det beror ju på hur lång tid man har kvar. Det som är önskvärt är att man har ett ett livslängd på taket som är kvar är lika lång som solcellens livslängd kommer att hänga, så det går i paritet.
Och vad är det? 30 år? Eller vad tänker man sig?
Alltså beräkna teknisk livslängd på ett tak, betongpannetak som är det mest vanligaste taket, det är ungefär 40 år.
Ja.
Sen kan du göra massa saker för att förlänga det takets livslängd med nästan dubblare säkert om du gör kloka grejer. Solceller har hängt med ungefär 30 år och de testerna de har gjort på dem som var för att installera för 30 år sedan, de har tappat ungefär 5%, så det är väl ganska bra.
Det är bra.
5-10%. Så det är...
Men de här nya solcellerna är lite annorlunda. Vet du hur länge de... Det kom lite varningstexter här om dagen om att de är uttjänta efter 30 år och det kommer bli en liksom ett miljöproblem när alla ska skrota sina solceller.
Ja. Alltså, man har nog kunnat plocka ut energi så att de kan i alla fall gått jämnt ut och mer ändå. Men, men sen är det ju miljömässigt i miljökonsekvensanalysen att energin för att skrota dem och så, det vet jag inte hur den kalkylen, så jag är ledsen för det, men den har det är inte tål att tänka på.
Men oavsett, innan man börjar med solceller så kanske man ska fundera lite grann på hur husets energiförbrukning ser ut, eller hur?
Ja, alltså om man tittar på hur ett husets el går åt per år, så är det under den mörka årstiden december, januari, februari som vi har med energi, och då skiner inte solen mycket, så då är det kanske bättre att göra andra energiåtgärder först i huset innan man lägger på de här.
Och vad är första steget där? Ska man ta in någon konsult eller ska man gå rakt på liksom bergvärmepumpsbolagen, eller vad gör man? Alltså, första steg som villägare.
Ja. Du nämnde att du precis hade flyttat in i en villa.
Ja.
Och då tänker jag så här, du har ju kanske stora...
Det är en gammal villa, ska jag säga.
Det är en gammal villa. Och, det är ju jättebra för att... Och då vill ni passa på att göra man kanske massa ytskiktsrenoveringar och andra massa möjliga saker.
Mycket renoveringsutgifter.
Ja, precis. Och då kanske den här tröskeln att göra en energieffektiviserande åtgärder, så kan man minska kostnaden väldigt mycket på den förbrukade elen man gör.
Mm.
Och en sån sak kan ju vara att installera en värmepump. Men det kan också vara att jag väljer att isolera min vind, eftersom jag passar på att lägga nya innertak insidan, så jag kan lägga på en bra ångspärr, så jag inte får problem med fukt på vinden. För tilläggsenergieffektivisering i ett system i ett hus, det är isolera för värme, det är att behålla så att inte fukten går ut och skadar i konstruktionen, och sen att man skapar ett bra inomhusklimat och med hjälp med ventilation och så.
Så vad är första steget där? Finns det konsulter som kommer och liksom kartlägger elförbrukningen i ett hus? Och är de värda sin peng? Vad är första steget?
Alltså när du köpte huset så fick du säkert en energideklaration.
Nej, inte i mitt fall. Men så kan det kanske vara.
Ja, ja. Normalt sett så är det ett krav egentligen när man säljer ett hus.
Jag ärvde delar av det.
Ja, alltså, då behöver man ju inte det. Så det är ju, men då kan man, samma typ av dem som de gör, så kanske man kan anlita antingen en energiexpert som gör en ny energideklaration. Men jag tycker att de är lite fattiga på vad som behövs göra sitt hus. Där står liksom lite installera värmepump eller luftvärmepump om man har direktverkande. Men då är det bättre att köpa till att vi vill göra de här ytskiktsrenoveringar samtidigt. Vad kan jag göra då för att förbättra energiförbrukningen i huset och spara mer kilowattimmar?
Vem vänder man sig till då? Har du något tips? Vad ska man googla för att hitta rätt person?
Ja, energiexperten kan man söka på Boverkets hemsida.
Boverkets hemsida?
Ja, sen finns en annan branschfunktion som heter sbr.se. Där finns byggnadsingenjörer som man kan...
sbr.se. Ja. Och vad ska man räkna med att det där kostar, en sån konsult?
Ja, tyvärr är det ju så att det kan behövas en för bygg, en för VVS, då, ventilation och värme.
Ja.
Så att det kan nog gå till en 15-20 000, men det kan nog vara en välinvesterad åtgärd för att veta att huset kommer må bra.
Ja, vi snackar alltså... isolering, energisnåla fönster och bergvärmepump eller andra värmepumpar. Vad finns det för andra pumpar? Luft?
Det finns luftvattenvärmepump.
Ja.
Ja, sen finns det ytjordsvärmepumpar och det finns frånluftsvärmepump och den typen.
Och vad kan man vinna på det här i procent av elräkning ungefär?
Ja, alltså man har någonting som kallas för skopvärde på värmepumpar, men det kan man se. Men jag brukar säga så här, att det brukar halvera kostnaden inklusive hushållselen.
Ja, vi har ju en bergsvärmepump och jag tror att den gör det. Att det kapar kostnaden rejält. Ja. Alltså halvera kanske. Ja. Så det är vi nöjda med. Och sen tror jag att vi har ganska mycket gamla fönster, ganska mycket fönster på det gamla huset. Och att det är två glas och sånt där. Så det är jättedyrt att byta ut alla dem. Men det kanske man skulle kunna överväga någon gång i framtiden.
Där får jag nog tipsa dig om att du ska överväga så att, så att man inte förvanskar sitt hus. Då, utan det är klokt att titta på så att jag har kvar charmen i huset. Men jag kan göra mycket energieffektiviserande med de befintliga fönstren jag har då också. Mm.
Bra, men när man har gjort det, då kanske det blir dags då att fundera på det här med solceller.
Ja,
ämnet för podden. Och vad är första steget där då? Eftersom det finns det är en djungel och det är olika typer av bolag. Vi har rapporterat om något bolag som heter Sunroof. De bygger gärna helt nya tak, helt av solpaneler. Att taket är av solpaneler så att det går ut ända ut i kanterna och då får man... Då maximerar man nyttan för ytan och så säger de att de här solpanelerna är effektiva. Och så liksom finns det kanske siffror man kan räkna på med det. Och sen finns det ju solpaneler som man lägger ovanpå ett existerande tak och så vidare. Så att det första man ska fundera på är om man ska ha det på taket. Och sen kan man ha det på tomten också, om man har mycket tomt. Och sen är det sydsluttning är bra. Vad är dina råd? Vad är första steget om man ska fundera på det med solceller? Försöka räkna ut om det ens är rimligt.
Om jag bestämt mig för att jag vill satsa den slanten på solceller, då letar jag upp ett antal företag som jag begär in offerter och konkurrensutsätter då. Mm. Helt enkelt. Och sen behöver jag kolla också att jag får sälja elen och koppla upp mig mot nätet så att elnätsbolaget har kapacitet med sina transformatorer att de kan ta emot elen också som du vill sälja. Och så.
För det är en viktig del av det, att man måste kunna sälja. När solen skiner ordentligt så hinner man inte använda den här elen själv.
Ja, det är precis det är det som...
Vi ska komma till det här med hemmabatterier lite längre fram i podden tänkte jag också. Men vi lämnar det ämnet därhän en stund. Är det då så att man ska fundera på, ska jag ersätta mitt tak? Ska jag bygga om taket? Eller ska jag bara lägga solpaneler? Är det bra att ha ett dåligt tak om man funderar på det här? Är det rätt tid, tillfälle eller inte?
Jag kan väl nämna, jag har ju en syster som har en pressgård då, som ett exempel. Då. Och de har ett gammalt fint med speciala lertegelpannor och sånt. Mm. Men de har en väldigt stor tomt och den är ganska vildvuxen. Så de har en del som de kan ställa markstativ då, och solceller på dem. Så det kommer ju, det är ju ett alternativ då.
Är det ett bra alternativ? Jag har till exempel sydsluttning på tomten och ett tak på liksom ett kulturhus som jag inte egentligen vill förvanska med solceller. Det här är också en investering som om jag skulle göra det så skulle det vara några år bort. Men jag har en del av tomten som är sydsluttande och alltså huset ligger i en backe liksom, och som inte används till så mycket. Där skulle man kanske kunna ha paneler. Jag vet inte om det är en bra tanke.
Det är en bra grej tycker jag, för de är lätta att underhålla och sköta. Nackdelen är väl att installationskostnaden är något högre.
Om den är på taket?
För det är mindre dyrt på taket då. Installera.
För att man ska dra kablar? Eller?
Ja, det är stativet dyrare. Markstativen. Och sen så måste du gräva för att dra elen dit. Då. Ja. Sen behövs det väl. Men annars är det inte mycket. Men det motsvarar ju underhållet så mycket lättare. Så nu när det inte regnar på så många veckor, då kan man ju gå ut och försöka tvätta av med avjoniserat vatten och lite sånt.
Ja. Okej, men är det en typ av solcellsbolag som man ska kolla på om taket ska ersättas och en annan om taket ska kompletteras? Eller går det inte att säga så?
Du tar alltid en oberoende besiktningsman som synar i tak så att du inte är i händerna klona av vare sig en takentreprenör eller en solcellsentreprenör.
Ja, just det. En oberoende besiktningsman. Var hittar man en sån då?
SBR har den typen av tjänst då, .se då. Sveriges Byggingenjörers Riksförbund då. Det finns till exempel certifierade entreprenadbesiktningsmän och överlåtelsebesiktningsmän. Det är de som gör besiktning av huset när man säljer ett hus till exempel.
Så det är ditt absoluta råd att man ska börja där? För man känner liksom att de här konsulterna som kommer in och så inte gör någonting, att det är alltid en jobbig utgift. Vad kan man tänka sig att en sån kostar?
Ja, jag skulle tippa att det kostar nog en tak. De börjar ju gå upp också så att, så att de är så pass rörliga att de har... Men den typen kan binda en livlina runt skorsten och knata runt lite och kika och lyfta på krisställen. Typ att det handlar runt en 4 000-6 000 kronor ungefär.
Men det är ju ändå en rimlig peng i sammanhanget. För vad kostar en investering i solceller på tak? Det är ett eller 200 000, eller vad kan man, ja, alltså, vad ligger det på?
Det finns alla möjliga, det beror på hur stort taket är, ja, men vi säger att det är 150-200 000, tror jag, ja, man ligger, ja, efter grön teknikavdraget.
Ja, så ska man då ta in lite offerter från lite olika håll, och sen kommer de med sina kalkyler. Då säger de att baserat på 2022 som referensår, så tror vi att du kommer att tjäna tillbaka pengarna på 7 år eller 8 år eller någonting.
Ja.
Det var ju, fjolåret var ju väldigt dyr el, och det kanske blir i vinter också. Eller vad tror du om elpriserna? Vad ska man liksom, vad ska man jämföra med? Vad ska man ha som referensår? Är 2022 liksom ett vanskligt referensår?
Mm, precis. Jag resonerar lite med mina kollegor på Villägarna här, och i år så ser vi ju att gaslagren är fyllda och den typen, så det kommer inte bli lika krisartat i bedömningen det här året. Men nästa år, 2025, då ska eventuellt Karlshamns oljekraftverk läggas ner, och då kan elområde 4 få rätt så tufft.
Vad är elområde 4?
Det är södra delen och norra delen och delar av Tyskland också.
Ja. Skåningar, de har större anledning att se över de här möjligheterna.
Ja, och även elområde 3 händer ju mycket också. Det är ju 2 batterifabriker på gång där, så det kan ju hända saker också.
Som, ja, just det. Så det kan bli kärvt även här på grund, ja, av alla satsningar.
Ja. Mm.
Okej. Okay. Hur gör man kalkylen då? Om man ska försöka göra den själv?
Ja, alltså det är ju svårt att göra den själv, utan det bygger ju på att du får in värden och vad estimerad tillverkning du gör.
Mm.
Och sen tycker jag att en grej är ju att titta, för kunde jag sia om vad elpriserna blir i framtiden, då hade jag nog haft ett annat jobb, kan jag säga. Men det är ganska enkelt att kolla vad historiken säger.
Mm.
Så då kan man se någon sammanband mellan olika grejer. Så,
men så. Om man ska ledsaga de här, du liksom tar in olika affärer, så säger bolagen, men baserat på 2022 som referens, så kan man då säga så, kan du slå ihop 2021 och 2022, ta ett snittvärde mellan de 2 åren och använda det som referensvärde och göra kalkylen åt med? Eller ska man ledsaga dem på något sätt, att man undviker den här glädjekalkylen som, ja, kanske, alltså,
2022 får vi nog ta som ett år för sig.
Ja.
Nej, det är nästan så vi kan plocka ur det året.
Vad ska man ta för referens då?
Ungefär som det är nu och lite bättre, tror jag.
Ja, all right. Vi har inte haft 2023 har inte haft en vinter ännu.
Nej.
Nej, svårt då. Men okej, okay. De gör en del kalkyler åt den, och det mynnar ofta ut i att du tjänar tillbaka pengarna på ett visst antal år. Det kan vara 7, det kan vara 12. Vad tror du generellt sett man borde kunna räkna med?
Ja, jag har roat mig med att vara inne på olika sajter också för min egen personliga del.
Mm.
Och då, på det lilla taket som jag har, då är det 12 år i söderläge och 17 år i österläge.
Mm.
Så att som är, och då får jag ju också räkna på det, vad räntekostnaden är, för det kommer ju till också om man ska titta på det.
Exakt, och det är också en variabel som är lite osäker. Ja. Under vilka omständigheter ska man ha solceller då när du tittar på det där? Det kan ju också vara en värdehöjande grej. Om man tänker att man ska sälja sitt hem om 10 år eller om 15 år, så kanske man tycker, då har jag betalat av solcellerna och huset är värt mer med solceller, så att jag får tillbaks pengar på det sättet också. Eller hur ska man resonera? Vad är liksom det generella? För det är ju en djungel av uträkningar här, men finns det, kan du ge lite generella råd?
Ja, alltså jag tänker så här, att det finns många som tycker solceller är bra och tycker att det är miljövänlig energi. Så jag tror att det finns många som tycker att det här är en bra grej och vill satsa sina pengar på det. Och då tänker jag att om jag har ett bra tak och jag har lagt mina solceller på, så är det värdehöjande för fastigheten. Men är det så att du har ett dåligt tak med risk för läckage, då kan det ju vara åt andra hållet.
Mm. Ett bra tak med bra solceller som inte ser fula ut kanske, kan vara värdehöjande.
Ja. Och anledningen till att jag säger, för det man ska förstå, solceller är komplext, för att komma åt en läckage när det regnar in, så behöver en elektriker dit och koppla ur allting, så kommer en hantverkare att behöva täta taket. Så att det är många olika professioner som behöver komma in.
Om man håller på att bygga nytt då, antingen bygger nytt tak eller bygger nytt hus eller bygger nytt fritidshus, är det ett bra tillfälle historiskt nu att installera solceller samtidigt med en sån situation?
Det är suveränt i alla fall att förbereda för solceller.
Ja.
Så att det finns den möjligheten.
Man ska inte missa det.
Nej, och däremot så tycker jag kanske om du bygger nytt och har råd, du kan lika gärna installera på en gång.
Ja, det finns lite miljömässiga avdrag här. Både, det glömde vi att nämna här när vi var inne på bergsvärmepumpar och sånt där.
Mm.
Vad är det man får i avdrag där?
Där kan du få upp till 30 000 kronor avdrag, 50% på materialet. Om du installerar. Och det är ju ett jättebra alternativ. Till exempel om du har elpanna eller en direktverkande el och konverterar till vattenburen värme. Till exempel till en bergvärmepump. Då. Så får man den slänten. Så kan jag tolka så man kan använda ROT för arbetet också. Då.
Mm. Och det här är avdrag som inte kommer att försvinna i närtid, eller?
Tyvärr är det så här då. Det är ju samma som det var det första solcellsavdraget. Att vi måste söka detta hos Länsstyrelsen.
Ja.
Och först är kvar.
Jaha, de har en viss pott som tar slut.
Det är 300 miljoner någonting i år och sen så kan du söka för åtgärder du har gjort.
Så det är bra att skynda på lite grann.
Ja, så, att det ska man ha lite koll på.
Om vi snackar bergsvärmepumpar nu. Och vad är de här gröna avdragen för sol, el och hembatterier och sånt där? Vad är det för någonting?
Grön teknikavdraget är ju en, tycker jag själv är lite mer lite råddigt. För att du får ju 20% är väl på solcellerna och 50% på batteri och batteriladdare och sånt.
Mm.
Däremot så måste du sätta det i räkningen för den är kopplad till vad du har för möjlighet till skatteavdraget. Mm. Så det får man gå in på Skatteverkets hemsida. Och den är inte enkel tycker jag själv att fylla i. Det är, först kommer ju ränteavdragen, sen hon har gjort rotavdrag och sen kommer det grönteknikavdraget.
All right, så att om man håller på att renovera väldigt mycket i övrigt så kan det tränga ut.
Ja.
Rotavdragen kan tränga ut den här möjligheten.
Precis.
Så man ska helst göra det ett år då man inte gör så mycket andra
grejer. Man får sätta sig och kolla kalkylen vad man har för möjligheter.
Ja. Det kan ju bli en slant förstås. Vi snackar ju om investeringar på liksom hundratusentals kronor. Så 20% av det är ju mycket. Och sen kan vi snart börja prata om batterier. Är det dags att göra det nu? Eller vad mer kan vi säga om solceller? Du har gett råd steg ett. Vad var det för någonting? Man skulle anlita en...
Alltså besiktning, kolla taket, det ligger i samma paritet med livslängden på solcellerna man installerar.
Och sen hitta några olika solcellsbolag. Har du några bra bolag att tipsa om? Eller finns det någon plats där man kan se vilka som står högt i kurs hos kunder?
Svensksolenergi.se. Alltså företag som normalt är anslutna till branschorganisation har i alla fall en ambition att vara seriösa. De lägger pengar och utbildar sin personal och kanske till och med certifierat dem också.
Just det.
Så det är ju ett bra ställe att leta efter entreprenörer.
Vad säger du där? Svensksolenergi.se?
Ja.
Det är branschorganisationen.
Ja.
Man väljer bland de anslutna bolagen.
Ja. Och då har de ett kartotek att de är kontrollerade av elverket, elsäkerhetsverket och sådana saker.
Ja. Kolla upp också med sin elleverantör.
Ja.
Om man kan sälja tillbaka elen innan man...
Ja, dels det att man får koppla upp sig mot nätet. Då. För det måste ändå vara uppkopplat för att kunna nyttja det i huset.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund. En av orsakerna till att vi sitter här är att jag skrev en artikel om Polarium och Tibbers lansering av HomeVolt som är ett sånt där hemmabatteri. Och jag rapporterade om nyheten att de lanserar det här batteriet och vad det kostar och vad det är för prestanda och lite grann. Och så fick jag ganska mycket mejl från läsare som hade frågor och en del hade också invändningar och tyckte att det här var inget bra, batteriet slits ut och sådär. Och varför har inte gått vidare med det här? Och då känner man som reporter att ja, jag kanske skulle ha gjort mer privatekonomiskt fokus i den här artikeln, men då hade den kanske blivit för lång och det här var egentligen en nyhet som jag rapporterade. Det var inte en råd och rön artikel om hemmabatteri liksom. Men man förstod att folk ville ha den typen av råd när de överväger sånt här. Och jag tror att du har hunnit läsa artikeln jag skrev i alla fall och fundera lite grann på det här. Så vi kan väl hoppa in i det då. Fördelen, så som Tibber, som ju är en, man kan säga, en energiapp som hjälper dig att hjälpa timpriser, använda el när den är billigare. De erbjuder då ett batteri så att du kan ladda batteriet när elen är billig och använda batteriet när elen är dyr. Och det kommer från Polarium, och de är ett stort miljardvärderat bolag som har byggt sin framgång bland annat på att installera batterier i mobilmaster. Mobilmaster behöver samhällskritisk funktion med telefoner. Allt färre har fasta linor, så att vi behöver se till att de här mobilmasterna inte går ner om det blir strömavbrott. Och därför så behöver mobilmasterna batterier. Och då installerar Polarium det, och sen använder de de här batterierna också för att sälja en kapacitet till Svenska Kraftnät, så att när kapaciteten är hög så kan de nalla lite från de här batterierna. Och det är ett bra system, och det bidrar till att vi har ett stabilare elsystem och kanske också till att elpriserna blir något lägre när man inte behöver köpa in reservkraft från andra håll och sånt där. Så det, tanken är fin, och de hoppas ju att om det finns en massa hemmabatterier där ute som de har kontakt med, att de kan göra samma sak med dem och att man kan köpa lite kapacitet från de här ägarna av de här batterierna. Som samhällsvision så låter allt det där jättebra. Som villägare är inte alls säkert att man ska köpa det här batteriet nu. Man kanske ska vänta lite. Jag vet att du har funderat. Vad tycker du om det här erbjudandet och andra liknande erbjudanden om hemmabatterier?
Ja, det är som allt annat. Vilken risk går jag in med, och kommer att leverera den investeringen som jag gör? Och då tog jag det ena batteriet där och räknade, gjorde en liten kalkyl med 5000 laddningscykler att han skulle hålla där. Och då var det ungefär 1 krona per kilowattimme som den gav. Och då vill man ju att man ska kunna förvalta det så man får in de pengarna tillbaka. Då. Så då börjar det vara lite mer betalt när man skickar tillbaka den ut och när man laddat upp den då.
Vi pratar om två saker nu. Dels är det vettigt att äga batteriet för sin egen del, för att man ska ladda den när elen är dyr och använda elen för sin egen del när elen är laddad, när elen är billig menar jag, och använda elen när elen är dyr. Typ använda batteriet på morgnar och kvällar liksom, och ladda den under resten av dygnet. Och sen är det en annan fråga. Är det värt att sälja tillbaks el till Tibber som betalar grid rewards och sånt där, ja, man kan tjäna. Precis. Men vi tar den första frågan, om bara, är det rimligt att ha ett batteri? De säljer ju in det här som att om man har solceller på sitt hus, då är det väldigt bra att ha ett batteri, för det är inte alltid så att du vill konsumera el när solen skiner, utan du vill liksom ladda ett batteri då när solen skiner, och sen på kvällen när du håller på laga middag och tvätta kläder och sånt där, så, och elen är dyr, då vill du använda batteriet. Och på morgonen, samma sak, då elen är dyr på morgonen, då vill du använda batteriet, så laddar du den under dagen och solen skiner och sånt där. Det låter ju bra. Känns det som en... Och så får man ett avdrag då, 50% sa du, upp till 100 000 tror jag det är på batteriet. Det låter ganska intressant, och särskilt om de här subventionerna inte är forever, att man ska nappa nu. Samtidigt, batteriteknik blir bättre och batterier blir ständigt billigare liksom. Är det dags, är det bra läge? Vi lägger grid rewards biten åt sidan. Är det ett bra läge att nappa på ett sånt där erbjudande? De här batterierna kostar ju, den ena kostar lite mindre än 100 000, den andra kostar lite mer än 100 000 i det här HomeVolt-fallet då.
Jag tycker inte att det är faktiskt. Det är ganska, för att vara tydlig där, så jag har väldigt svårt att se att det ska vara en lönsam investering i nuläget.
Batteriet livslängd?
Batteriets livslängd är väl en del.
Ja, och vad kan man räkna med där ungefär, tror du?
Knappt 7 år.
Ja. Det slits ut?
Det slits ut. Det beroende på laddning. Det är som en mobiltelefon som börjar krokna efter ett tag.
Och det är inte värt det här. Är det för dyrt nu och det kommer vara billigare om några år, tror du? Ska man vänta några år med att hoppa på en sån här grej, eller är det liksom en idé som inte riktigt går ihop, som låter fin men inte går ihop?
Vi bygger ett antal batterifabriker i Norden, så att det kommer bli bättre batterier, det kommer bli otroligt mycket bättre förutsättningar.
Du tror man ska vänta lite med hembatteriet, men att det kan bli bra längre fram?
Ja, precis. Jo, men det var som min gamla far sa en gång, att du ska inte vara först på och inte sist heller, var lagom snabb på.
Vad jobbade du pappa med?
Jordbrukare.
Ja, det kunde man nästan gissa.
Ja.
Bondförnuft, mina damer och herrar. Okej, finns det något läge i vilken ett sånt här hemmabatteri kan vara bra? Finns det något exempel på en villa där det känns vettigare? Till exempel i Skåne, till exempel någon som har väldigt mycket solpaneler, eller?
Ja, alltså...
Vem har bäst förutsättningar att räkna hem ett hemmabatteri, tycker du?
Det, Skåne kan ju vara ett sånt ställe som det kan vara när elpriserna, om det ser ut så ut. Då ska man nog börja titta på det, för då kan det ju vara som så att jag kan ladda upp det här batteriet när elen är mindre dyr på nattetid och nyttja den på dagtid. Eller använda den för att hjälpa till och dämpa, som det är tanken om grid reward-lösningen då.
Mm. Så att den som har bäst förutsättningar är kanske en villägare i alltså, ju, en ja, precis, annan dialekt än den vi har.
Ja, precis. Men alltså, ju dyrare el det är, desto bättre förutsättningar blir det ja. På kalkylen då.
Ja, precis. I minnet så tror jag att Tibber, eller om det var Polarium, sa att i vintras så skiljer det sig 80% mellan de dyraste timmarna och de billigaste timmarna på dygnet i elpris. Att det var väldigt skarpa skillnader. Och att man då tänkte att underförstått, det kan vara bra att ha batterier och ladda upp. Och de har en del kunder som ICA Maxi, butiksägare och sånt där, som tycker att det är bra med batterier för att ladda när elen är billig och använda när elen är dyr. Och de kanske gör det också i kombination med lite solceller på taken och sådär. Så att de har ju ändå lyckats locka en del kunder som är vana att sätta sig ner och göra riktiga kalkyler. Och ja, det är ganska stora investeringar.
Jag tänker så här då. Om man ska ha in en privatperson som ska betala med sina skattade pengar som de har tjänat och kämpat för att spara några tusen lappar i månaden. Och sen ska man hosta upp det, eller också ska man då låna för investeringen. Då tycker jag att man får ha en viss seriositet, om man visar tydliga siffror som visar att så det här kommer det bli.
Det här
garanterar vi, då är vi med att ta en risk.
Du tycker att Tibber och Polarium borde dela risken på något sätt mer med som köper batteriet?
Ja, det tycker jag. Ja. För något vis har vi med att ta dem vinsten lite.
Ja, nu kommer de kanske att mejla och höra av sig. Ja. Informationsfolket på de här bolagen.
Ja.
Många har ju en elbil med ett batteri. Kan man använda det batteriet istället? Det har man redan betalat för. Och koppla upp det till huset och liksom ta lite el från batteriet på morgnarna och kvällarna och ladda det.
Jag stötte på det här första gången på ett seminarium med solceller. Eller de visade de här lösningarna. Jag tyckte då att de var genialiska. Men nackdelen som jag ser är väl att man sliter på batteriet på bilen. Och då kanske inte batteriet hänger kvar lika långt som livslängden är på bilen. Och då blir det en ganska dyr investeringskostnad att köpa ett nytt batteri och byta det i den då. Så att,
ja, om man ens kan byta batteri i bilen. Det kanske inte ens går så lätt i alla elbilar.
Nej, det är ju det som...
Sånt man vill ta reda på i alla fall, om man ska försöka göra det på det viset.
Så att det behöver man ju få veta med laddningscykler. Man kanske ska prata med tillverkaren av fordonet, hur de ser på det också.
Kan det här bero på lite grann hur mycket man använder sin bil?
Ja, det är det absolut. Så att,
Det finns ju en kultur kring, jag vet inte vad det kallas, tibberiter eller något sånt där. Men oftast, kanske i vår ålder. Som kollar sin elapp 40 gånger om dagen och ser det som en sport att konsumera när elen är billig och som har tankarna fulla av såna här frågor dagarna i ända. Känner du några såna personer?
Ja, det var väl ett ganska många fall i vintras här, eller det ser från förra sommaren och fram har det varit, men nu har det minskat väldigt tydligt på den fronten. Nu är det ju mer lika.
Ja.
Så att det inte är lika intensivt i alla fall.
Vi började ju göra det här med att diska, programmera diskmaskinen så att den kör på natten och tvättmaskinen så att den kör på natten. Och innan vi klev in i studion så snackade vi lite om det här och du sa att det kan bli försäkringsproblem om det blir läckage då när man inte har de här manickerna under uppsikt. Vad är riskerna här?
Ja, det minst dramatiska det är om det blir ett försäkringsproblem, men att man har någonting som heter aktsamhetskrav och det kan man kolla i sin villa hemförsäkring.
Man går in och så söker man på ordet
aktsamhetskrav.
Ja, och då så hittar man klausulen i sin försäkring. Eller så frågar man sin försäkringsrådgivare om det här.
Ja. Ja. Och då står det, brukar det stå så att diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare ska köras under uppsikt, alltså du ska vara vaken, står.
Men alltså, innan det här, den här hemska vintern som vi har varit med om, så var det ju ofta så att man programmerade diskmaskinen och drog igång den efter frukosten, ja. Och så gick man till jobbet. Så jag har aldrig tänkt på att man ska sitta och titta, nej, på diskmaskinen när den rullar.
Nej, men det var samma regler då. De har varit väldigt många år har de varit då.
Hur vanligt är det då att det blir stora bekymmer av att en diskmaskin går sönder när man inte är hemma eller inte har den under uppsikt?
Diskmaskin är ju mer vanligt att den kan slå läck då. Förhoppningsvis är det ju avloppsslangen som har gått sönder, för den är ganska vanlig. Då flödar ut en begränsad mängd vatten. Men går en trycksatt tappvattenledning sönder, då blir det lite jobbigt kan jag göra. Då kan det vara mycket
spruta och spruta tills man...
Ja, tills någon stänger av helt enkelt.
Ja.
Det man syftar med detta, det är att det handlar om att ska försäkringskollektivet betala för någon som vill hålla i kostnaden på en annanstans då, och de som inte gör det då liksom. Det är liksom svårt.
Men den här aktsamhetsklausulen, vad är det hette?
Aktsamhetskrav.
Är det regel eller undantag i en vanlig hemförsäkring?
För vad som händer, det är egentligen det bara kort och gott, det är att man får ett avdrag i ersättning från 0-100% beroende på hur oaktsam man har varit.
Mm. Och det räknas som oaktsamt att köra sin tvättmaskin på kvällen. Alltså hur många har inte tvättmaskinen i källaren till exempel?
Mm.
Ofta har man ju tvättmaskinen någonstans där man inte hör eller ser den.
Ja, det jag menar är att du går ner och kollar att allting är frid och fröjd kanske innan du går och lägger dig. Och inte göra 12 timmar efter.
Mm. Aha. Jag tror vi kommer fortsätta att programmera de här på kvällarna trots dessa goda råd. Är vi dumma då eller? Och ska vi programmera så att de satt centrifugen och sista cykeln är strax innan vi vaknar, eller?
Nej, men det man kan göra väl då är väl att man sätter igång den innan på morgon då i sådana fall. Men
morgonen är ju redan dyr. Vi brukar ju sätta igång den så att centrifugen går igång klockan 3.
Okay.
Då sover alla djupt nämligen.
Ja.
Då växer vi aldrig av det här. Och det är kanske, är det dummaste man kan göra då? För att då hör man inte om det slutar.
Just tvättmaskin är jag väl mindre orolig för. Men det finns saker där, för det gick ju brand- eller räddningstjänsten ut och tyckte att man skulle stoppa in extra brandvarnare och den typen för att vakna om den skulle slå eld då. För det är ju det som är, det är inte bara vattnet utan även att de kan ta eld då som kan vara en risk.
Herregud.
Men som jag nämner, så länge man är medveten om det man gör så är väl helt fine, okej, det är väl inte, men man ska inte bli förvånad om det kommer så då, ett aktsamhetskrav då.
Mm.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Bra. Hur ska vi knyta ihop den här säcken då? Vi har talat om vad man ska göra om man är en elöverintresserad man eller kvinna. Nog är man en man. Det känns som att det har blivit en slags folksjuka nästan det här med män som pratar om elpriser. Men då ska man i alla fall, det första steget är att man ska se över sitt hus, elkonsumtionen, se om det finns billigare, enklare sätt att dra ner på elförbrukningen. Ja. För det är det i slutändan allt det här handlar om ju. Och där snackar vi isolering, vi snackar kolla fönster, vi snackar bergvärmepump, luftvatten, pumpar.
Ja.
Och där, vad var rådet? Man ska ta in en oberoende...
Energiexpert.
Ja,
eller en byggnadsingenjör då.
Det man hittar dem på?
Boverket kan man söka efter energiexperter och på sbr.se. Och sen vill jag säga ett sak till. Jag är med i en annan organisation som heter Besmå, där man pratar om energieffektivisering av småhus också. Som styrs av Energimyndigheten lite som finansierar det. Det är ganska, där finns det också matnyttig information. Och sen finns det även på Energimyndigheten har husesyn och lite sånt. Där kan man också få goda tips och råd.
Mm.
Det är mycket det man kan göra som inte kostar pengar. Så
det är steg ett, och det vill man gärna ta nu medan de här subventionerna fortfarande, innan potterna förbrukats där.
Ja.
De här upp till 30 000 kronorna som man kan få för det. Ja. Sen ska man utvärdera solceller. Då ska man också ta in en oberoende besiktningsman, va? Var ditt råd?
Ja, jo, precis. Det är ju faktiskt så att kolla taket då, om du vet. Är det nytt tak och du har lagt om taket? Det är så att du ska göra. Men sen när du har lagt in så installerat en solcellsinstallation, så innan du förknyter ihop den säcken också, att jag besiktigar mitt jobb av en certifierad entreprenadbesiktningsman, kollat att solcellsinstallationen är korrekt installerad enligt alla krav som finns, och sen så betalar jag när allting, jobbet är klart och godkänt.
Just det här var hur man avslutar, om man sätter igång en solcellsprocess, så ska man se till att man avslutar det på rätt sätt och inte betala förrän det är klart.
Precis.
Och kunna då åberopa problem om det skulle vara dåligt arbete.
Så på något vis blir besiktningen en startup på slutet på det också.
Ja. Men vad hittade man besiktningsmänniskor?
På Sveriges Byggingenjörers Riksförbund, sbr.se.
Just det. Och sen ska man välja solcellsbolag också från en shortlist som branschorganisationen har. Man ska ta de bolagen som är med i branschorganisationen, tyckte du?
Ja, på Svensk Solenergi. Ja.
Svensksolenergi.se hittar man dem. Bra. Det var väl det hela, va?
Ja.
Är det något mer vi råd som du vill ge?
Jag brukar säga så här, att man ska, den sparade kilowatten är oftast den bästa kilowatten. Sen om man vill bidra med solceller och batterier, så är det fritt att göra det. Det är ju inte fel.
Mm. Toppen. Ska vi önska våra lyssnare lycka till då?
Det tycker jag absolut. Och lycka till. Och soliga dagar.
Tack Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund, för att du var med i Digitalpodden.
Tack så mycket för att du fick komma. Jättetrevligt.
Det var allt från veckans Digitalpodden, där vi idag tog ett privatekonomiskt perspektiv och pratade om el- och solpaneler och hemmabatterier och sånt. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovis analyspodden Makronet och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.